välkomna till Origo-podden. Det är Linn som pratar, en av kuratorerna på Origo. Och idag har jag med mig en kollega. Välkommen.
Tack Linn. Arzu heter jag, också kurator på Origo. Jättekul att vara här idag.
Välkommen och välkommen vår kära gäst. Vem är du?
Hej, tack. Hanna Wallensten heter jag. Jag är legitimerad psykolog, verksam i Stockholm. Jag har en mottagning där jag träffar personer för samtal, psykoterapi. Och så föreläser jag en hel del om normer, rasism, bemötande, minoritetsstress och adoption. Jag är själv adopterad från Etiopien.
Spännande. Det är just de här ämnena som vi vill prata om och därför har bjudit in dig. Det är ju så att på Origo så tar vi emot ungdomar mellan 13 och 26 som lever med begränsande hedersnormer. Och det går att prata hur mycket som helst om vad heder är och hur det ser ut och så vidare. Men det vi vet, det är att vår målgrupp har i stor utsträckning, alltså majoriteten av vår målgrupp är födda i Sverige, men har föräldrar som inte är det. Och det betyder också att de som kommer till oss utsätts för olika typer av diskriminering beroende på deras namn eller hudfärg eller liknande. Och vi har läst på och pratat om begrepp som du precis har nämnt, till exempel minoritetsstress och andra. Och därför är vi så glada att du är här idag.
Jätteroligt.
Jag tänker att vi börjar lite med det här minoritetsstress. Vad är det för något?
Minoritetsstress är ett begrepp. Ett socialpsykologiskt begrepp skulle man kunna säga som myntades i mitten av 1990-talet utav en professor i USA som heter Ilan H. Meyer. Han studerade homosexuella män och han såg att det finns strukturer i samhället, det finns föreställningar om hur människor är, hur människor som hör till en viss grupp är och beter sig. Och att när man vet då att men jag hör till den här minoriteten och de här negativa föreställningarna finns om min minoritetsgrupp, så kan vi uppleva oro över att vi ska möta de här negativa föreställningarna. Och det är det han kallar för minoritetsstress. Så det här är en stress som går utöver all vanlig stress. Det är liksom, ja, men jag kanske är stressad för att jag ska liksom hinna alla mina tentor, eller jag måste jobba, eller jag kanske måste hämta barn på förskola eller vad det nu är. Så har vi alla det. Men utöver det så kan vi uppleva den här minoritetsstressen. Och det är en stress som den som hör till majoriteten eller normen i ett samhälle upplever inte det här. Och det är också en stress som vi kan råka ut för, eller de här negativa föreställningarna finns överallt i våra liv. Det kan hända när som helst. Det kan hända när vi är barn och går i förskola. Det kan hända när vi är vuxna. Det kan hända när vi sitter på ålderdomshemmet. Det kan hända när vi är på bussen, när vi står i affären, när vi ska gå till doktorn, när vi ska få betyg, när vi söker jobb. Liksom det finns hela tiden. Och det är det som gör att det liksom blir så påfrestande. Det här att det finns, det är inte en diagnos det här. Det är liksom inte så att jag kan gå till doktorn och bara, jag har fått en släng minoritetsstress, har du ett piller, och så får jag ett piller och så mår jag bättre. Utan alltså botemedlet skulle ju vara att vi slutar ha fördomar och negativa stereotypa föreställningar om alla människor. Det vore ju
den enkla lösningen.
Den enkla lilla lösningen. Så att problemet är helt enkelt hur föreställningarna i samhället ser ut. Men det är inte heller så att alla som hör till en minoritet upplever minoritetsstress. Utan det är olika hur pass mycket eller om vi gör det.
Just det. Jag tänker på det du precis beskrev. Att det kan hända när som helst, var som helst. Och att det sker i små mängder eller lite subtilt, är det det som kallas då mikroaggressioner?
Ja, precis. För minoritetsstress kan ju också utlösas av de här större sakerna. Så till exempel om jag är en person som flera gånger har blivit jagad av rasister som har skrikit elaka saker efter mig och hotat mig eller min familj. Det kommer ju naturligtvis att bygga kanske ännu mer minoritetsstress. Men det kan också vara precis där som du är inne på, de här små, lite subtila sakerna, eller kanske ja, men som, nästan som små nålstick, som vi kan kalla för mikroaggressioner. Och en viktig sak att veta om mikroaggressioner är att de behöver inte vara avsikt. Det behöver inte vara så att det är någon som menar något illa. Det kan vara någon som till exempel säger, gud, jag bara måste få känna hur din slöja känns. Varför bara måste du få känna hur min slöja känns? Och vad har det med saker och ting att göra? Och nu gick du över liksom mitt personliga revir och min integritetsgräns. Och det blir också tydligt om det här är ett sammanhang där jag är den enda som bär slöja, så blir det ju plötsligt väldigt mycket fokus på mitt annorlunda skap, inte på min delaktighet i gruppen. Så det kanske inte känns fantastiskt festligt. Även om den här människan som säger det här kanske i nästa andetag säger så här, alltså den är så otroligt vacker, så kanske det ändå inte bara känns positivt. Och har det här hänt mig en eller flera gånger, eller det kanske har hänt mig en annan gång att någon har ryckt i min slöja på ett avsiktligt elakt sätt, så är det inte säkert att jag kommer att känna det jättehärligt att någon kommer att vilja berätta om hur vacker min slöja är, till exempel. Så det är ett exempel på en mikroaggression, det vi kallar för mikroaggression. Men jag tycker att om man ska märka ord, så tycker jag att mikroaggression är ett lurigt begrepp, därför att det låter som om det, som att det inte spelar så stor roll. Fast det är ju jätteolika, för någon spelar ingen roll alls och för någon annan så blir det faktiskt plågsamt och spelar stor roll.
Jag förstår, det handlar om vilken kontext du uttalas i och kanske vilka personer som är i rummet och vad som har hänt innan.
Ja, men precis, och så är det ju med minoritetsstress, det är så med många andra typer av upplevelser av kränkningar överhuvudtaget, att hur mycket kommer jag uppleva, hur orolig kommer jag att vara, det hör ihop med hur allvarligt har jag utsatts tidigare? Hur ofta har jag utsatts tidigare? Vad har det fått för konsekvenser? Har det varit så att jag inte längre får vara med i olika sammanhang? Eller har det gjort att jag hela tiden behöver gå runt och vara rädd för att någon ska skada mig eller så? Och det har också väldigt stor betydelse, hur har min omgivning reagerat? Och här tänker jag, det här är en sån sak, vi är ofta omgivning. Vi är ofta de som står bredvid och kan välja att vara aktiva åskådare istället för passiva. Och vad gör skillnad då? Jo, men till exempel om någon har upplevt, om någon känner att den har blivit illa behandlad och påtalar det. Och omgivningen reagerar med att visa medkänsla, säga oj, usch, nej, vad jobbigt, och hur mår du nu, och behöver du någonting, och vill du prata med den här personen som gjorde det, eller vill att jag liksom visar en önskan om att försöka ordna upp det här och ställa till rätta. Eller om omgivningen säger så här, ja, det var konstigt, det var ju märkligt att du råkade ut för det, vad kan det ha berott på, var det någonting du gjorde då? För sånt där, det tror jag inte att det är någon som skulle göra någonting elakt, och den personen är väldigt snäll, ska du veta. Och det är inte trevligt att hålla på och anklaga folk för att vara rasister eller funkofober eller vad det nu kan vara för någonting som du... Det där tycker jag inte att du... Det ska du tänka på hur du uttrycker dig innan du går iväg, och det där är inte okej. Det är helt olika sätt att bli bemött. Och det kommer att få betydelse för hur invaderande det känns när någon kommer till mig med en kränkning. Har jag en känsla av att min omgivning kommer att finnas där för mig, det kommer att finnas människor som jag kan vända, eller jag kan tala om för folk och de kan hjälpa mig och stötta mig, eller kommer de att säga att nej, Hanna, nu är du bra överkänslig här, det här får du släppa. Då blir det ju mycket ensammare och mycket mer utsatt. Och då kommer jag vara oroligare för att råka ut för något liknande igen. Och då höjs minoritetsstressen. Och om vi tänker på det då, så just det här när det inte blir så hjälpsamt runt omkring, då förstår vi också varför det är så att om vi upplever mycket kränkningar återkommande, och tyvärr är det oftast inte heller regelbundet återkommande, utan det är just det här oregelbundet, jag vet inte när det ska hända, så ökar risken för att vi ska utveckla fysisk och psykisk ohälsa. Och fysisk ohälsa, då brukar man ofta se hjärt-kärlsjukdom, alltså ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Men också bara sånt här vanligt, ni vet, ont i magen. Och, ja. Och psykiskt så är det mycket ångestsjukdomar, depressionssjukdomar, beroendesjukdomar. Sen har vi ju liksom inte exakt statistik på hur mycket, det är otroligt svårt att mäta naturligtvis vad det var. Men om man frågar människor som hur mycket de har upplevt och sen jämför med diagnoser, då ser vi att det här finns det ett absolut samband.
Och när du pratar om minoritetsstress, Hanna, är det oftast då personer som råkar ut för minoritetsstress kopplat till att de rasifieras som icke-vita? Eller icke-svenskar eller något i den stilen? Eller är det även hbtq-personer, personer med olika funktionsvariationer?
Begreppet omfattar alla typer av minoriteter egentligen. Och det betyder ju att vem som är minoritet kommer ju att skifta över tid och rum. Därför att det är ju olika helt enkelt. Men ofta när jag pratar om minoritetsstress så pratar jag utifrån etnicitet och hudfärg. Men det är bra att tänka brett tycker jag, för att vi... Det är ju inte så att ja, men nu är jag svart så jag kan inte vara homosexuell. Utan vi kan ju ha ganska många olika identiteter. Och det kan vara flera utav dem som faller under liksom någon sorts minoritetsparaply.
Okej, ja, men vad bra. Då är jag med på ditt tåg. Jag tänker också för att de ungdomarna som vi träffar har, så de kommer ju till oss för att de är utsatta för någon typ av våld. Fysiskt, psykiskt, socialt, sexualiserat och så vidare. Men det är ju inte heller helt ovanligt då, som jag inledde med att säga, att de också drabbas av minoritetsstress. Hur tänker du att de här överlappningarna av liksom både att vara våldsutsatt i sitt hem av sin familj eller av släktingar, kontra också liksom den här minoritetsstressen som kommer utanför hemmet. Har du någon erfarenhet eller är det någonting som du har stött på? Hur kan man tänka kring det också som psykolog?
Ja, jag tycker att alla som är intresserade av det här ska börja sätta sig ner och lyssna igenom alla era avsnitt på Origo-podden. För att det här är, ni visar tycker jag väl i många av era avsnitt precis hur det här samvarierar, höll jag på att säga, men hur det samverkar och hur det påverkar individer och hur det gör att, hur det verkligen skapar en flerdubbel utsatthet. Och hur det också, en av de saker som jag tycker kommer fram så väldigt tydligt i er serie är just hur svårt det blir att söka hjälp. När jag både är liksom utsatt hemma och dessutom inte kan veta om jag kommer att bli utsatt utifrån någon annan minoritetsgrund när jag söker hjälp eller vård. Och jag tycker att det här är någonting som är underbeforskat i Sverige. Hur människor möter kanske framförallt rasism men även homofobi och funkofobi, allt möjligt inom vården. Och då tänker jag så här, jag menar inte att människor som arbetar inom vården är, eller inom myndigheter är särskilt benägna att vara fördomsfulla eller stereotypisera. Utan jag menar att det här är någonting som vi tyvärr lider av i hela samhället. Och det är också ganska mänskligt. Vi människor, vi kategoriserar, det gör vi för att förenkla vårt tänkande. Och när vi vill tänka lite snabbt och effektivt, då tänker vi tyvärr snabbt och slarvigt. Så vi vill ju tänka efter noga i rätt situationer, men inte när vi ska göra de här enklare besluten. Men vilka beslut är det vi har att göra med till exempel i vården och myndigheter? Jo, det är mycket mer komplexa beslut. Det är då vi ska liksom tänka till kring, ja, men är den här människan trovärdig? Och är det här någon som är klok och kan det här verkligen stämma? Och kan den här personen bedöma sin egen hälsa och så vidare? Och då om de här människorna vi möter, om de kanske är lite stressade, kanske är lite eller har lite rutinmässiga uppgifter, eller om de har lite splittrad uppmärksamhet, då kommer de att tänka snabbt och slarvigt. Och vad gör vi då? Jo, men då går vi till våra snabbaste kategorier, nämligen våra stereotypa föreställningar. Och lägger vi på en liten känslomässig värdering där, en värdeladdning, då blir det fördomar. Alltså vi dömer på förhand utan ordentligt faktaunderlag. Och då riskerar vi ju att göra missbedömningar. Och det är precis det som vi som då hör till minoriteter har varit med om så många gånger. Att folk har gjort de där missbedömningarna. De har gått på sina snabba, slarviga, stereotypa föreställningar. Och de stereotypa föreställningarna är ofta negativa när vi kommer från grupper som inte är så väl representerade i samhället. De grupper som inte är så väl representerade i samhället har vi ofta mer stereotypa föreställningar om. Vi liksom skarvar lite, för vi har inte hela bilden. Som sagt var, det finns ju människor som är helt fördomsfria. Jag kan bara gratulera. Men finns för det alla oss andra...
Det tror jag inte på.
Ni tror inte på det. Det är jag då som är helt fördomsfri. Nej, men om vi tänker så här att de flesta av oss ändå tenderar att trilla dit på stereotypa föreställningar och på fördomar, så är det ju så här att om jag inte träffar så många homosexuella personer, om jag inte träffar så många muslimer, då kommer jag inte ha så många bilder att välja på. Medan om de allra flesta i min bekantskapskrets är muslimska homosexuella tandläkare, då kommer jag ha liksom en hel färgpalett utav de här tandläkarna. Och då kommer det här påståendet att min tandläkare är homosexuell, det kommer inte säga mig någonting, för jag har så många att välja på. Så jag kommer att liksom vilja veta mer, så här, var han duktig eller vad gjorde han? Eller så, för att få någon bild av vem det jag har att göra med.
Jag känner verkligen igen det du säger, Hanna, för att jag tänker, Linn, utifrån våra ungdomar, de beskriver ju verkligen det här med att de blir ofta kategoriserade och väldigt så här stereotypt bemötta, att det handlar kanske om viss typ av personer som är utsatta för hedersnormer. Och det gör ju att de andra, till exempel killarna eller personer som inte identifierar sig som kanske en kille eller tjej och har andra, alltså faller utanför heteronormen, osynliggörs.
Exakt.
De får inte komma med, de får inte frågorna kring våld, de får inte frågorna kring så här, vad de har för livssituation, hur de mår, för att man tänker den här personen är inte, lever inte med de här normerna.
Nej, det är inte en sån.
Nej.
Och det är det som gör det lite speciellt, både i vår yrkesvardag men kanske också i den här podden, att den målgruppen vi har, Ariso, är ju, vad ska jag säga, multiutsatt för olika typer av fördomar. Alltså det kommer olika lager, som vi sa här nu. Olika typer av våld, olika typer av fördomar. Men vi ser ju i våra ungdomars berättelser att det här är liksom avgörande för att om en person söker stöd för att den är våldsutsatt, så är det mitt ansvar som hjälpare att förstå kontexten. Att väva in, inte bara var det slag, var det spark, var det psykiskt, var det fysiskt, utan vilken kontext lever du i? Vad är det för olika typer av våld du utsätts för? Om vi inte kan göra det har vi mycket svårare att hjälpa. Vi kan inte sträcka ut ett lillfinger och sen slå med andra handen. Mm. Då kommer vi inte att hjälpa någon, vi kommer kanske att stjälpa någon.
Jag kan förstå det du till exempel var inne på, Hanna, det här med att du sa så här att om jag bara får backa bandet till det här med när man ställer frågor. Intentionen kan ju till exempel vara god, att man har en god intention, så här, okej, så här, vart kommer du ifrån, eller det här konstanta frågan som jag har fått i hela mitt liv, och eller så här, ja men är du muslim, eller alltså att det blir någon form av någon fråga kopplat till ens utseende. Men effekten av det blir ju negativt för den personen som konstant får höra det.
Precis, och jag tänkte knyta tillbaka också till konsekvenserna av minoritetsstress. Du var inne på det lite, Hanna, men det jag har så här snappat upp någonstans, du får bekräfta mig eller motbevisa mig, men att om man är utsatt för eller lever med minoritetsstress och det då i sin tur ger effekter eller konsekvenser för ens hälsa, både psykisk och fysisk, så har jag sett någonstans eller läst någonstans, snappat upp någonstans, att man också har liksom en högre risk för att utsättas för våld. Är det här någonting du känner igen eller kan fundera kring?
Det var en svår fråga. Alltså så här, vi vet ju att hatbrott till exempel, där toppar ju liksom afrofobiska hatbrott, romer är fruktansvärt utsatta och så vidare. Så att jag menar, på det viset så finns det ett jättetydligt samband, att det är större risk att du drabbas utav våld, och även, jag menar, homofoba hatbrott. Så alla de här minoritetsgrupperna löper ju en ökad risk, om vi tittar rent statistiskt, för att utsättas för hatvåld och hatbrott. Så kombinationen är naturligtvis bedrövlig. Jag vet inte om du har svar på din fråga här nu.
Jag tycker att det var absolut tillräckligt. Mm. Och jag vet inte vart jag har läst det här någonstans. Jag får gå tillbaka till min, jag får gå tillbaka till mina anteckningar också och se vad det är för någonting. Men
jag känner igen det du säger, Linn, också utifrån, nu kanske det är inte någon så här källa utifrån en forskning, men jag känner igen det från våra ungdomar, att de säger att de blir till exempel utsatta om det är en person som är i en icke-heterosexuell relation och blir utsatt för våld i den relationen, och också är utsatt för hedersnormer och inte blir trott på av myndigheter, så tenderar den ju kanske stanna kvar i den relationen och inte söka hjälp, eller att den kanske har försökt att söka hjälp men att den inte liksom tas på allvar eller blir stereotyp bemött, och då stannar den i våldet eller blir ännu mer utsatt. Vi ser ju ibland att våra ungdomar väljer mellan vilka förtryck de är utsatta av.
Ja, men precis, det där är väl jättebra, tycker jag, jättebra exempel på hur otroligt utsatt du blir om du har flera förtryck över dig. Att, precis som ni säger, det är pest eller kolera. Och då brukar vi alltid säga välj kolera, för det kan man överleva. Och det gäller ju då att veta, vad kan jag överleva här? Men det är klart att det finns också en annan del i det här som är väldigt komplex, som jag tror att ni behärskar mycket bättre än vad jag gör, men som också handlar om vad som händer med oss när vi utsätts för mycket våld, och framförallt tänker jag när vi utsätts för, det finns kanske inte som begrepp, men oemotsagt våld. Det vill säga när det normaliseras, när ingen i omgivningen säger nej, vad hände här, så här, det här, utan alla beter sig som att så här ska det vara, så är det ju stor risk att jag istället internaliserar de här negativa bilderna. Och där finns det en direkt parallell till minoritetsstress. Därför Meyer föreslår tre huvudförhållningssätt som människor använder sig av när de upplever minoritetsstress. Och ett av de sätten är just att vi internaliserar, det vill säga vi godtar, vi köper idén om att det stämmer ju, sådana som jag, vi är ju sämre, vi är inte lika mycket värda, för det är ytterst det minoritetsstress handlar om. Är jag lika mycket värd som andra, och tror andra att jag är lika mycket värd som dem? Så jag köper idén om att nej, jag är nog inte, det var nog jag, det får jag förstå, att folk säger och gör elaka taskiga saker mot mig, för jag är ju inte bra. Och när jag då liksom internaliserar, liksom köper den här idén, då är risken ganska stor att jag också kommer börja leva upp till det här. Äsch, sådana som jag, vi kan inte, det kommer aldrig lyckas, det kommer aldrig gå bra för mig. Det är ingen idé att jag försöker. Ja, men gissa en gång, om du inte försöker, kommer det att gå bra då? Nej. Så då blir det en självuppfyllande profetia. Och på samma sätt kan vi tänka då, ja men jag är en sån som människor slår. Jag är en sån som människor slår. Då kommer jag vara mycket mer benägen att acceptera den där första putten, den första liksom smällen och så vidare, jämfört med den som är övertygad om att men mig får man inte behandla illa. Den kommer ju säga, vad fan gör du? Smälla tillbaka och dra, eller ja. Alltså, vi stannar inte kvar i en destruktiv relation nödvändigtvis. Det finns så många andra faktorer, men det här kan vara en faktor. Så ja, internalisering vill vi helst inte behöva, men det gör ju att när vi gör på det viset så ökar risken. Jag kan fortsätta på de här andra förhållningssätten. För Meyer då, han nämner två andra huvudförhållningssätt. Där det andra förhållningssättet är, handlar mycket om anpassning. Att försöka vara som normen. Att passa in. Och att göra det bland annat genom att försöka tränga undan det som är annorlunda hos en själv. Att så mycket som möjligt försöka vara som alla andra. Och det här är också en sån sak som jag tänker att många som lever med liksom olika frågeställningar i hederns namn brottas med. Att det ska ju inte vara så här. Det är svårt att missa i vårt samhälle att det ska inte vara så här. Så jag kan ju låtsas som att det inte är det och leva ett dubbelliv. Det vill säga jag försöker hela tiden dölja den här andra sidan. Och en av de saker som händer när vi försöker dölja en del av vår identitet, det ena som händer är att vi går ju runt och är halva typ. Ja, hej, hej, här kommer halva Hanna gåendes. Ja, och nu ska jag sätta mig här i klassrummet och försöka lära mig någonting. Eller nu ska jag komma till den här arbetsplatsen och försöka prestera. Jag har lämnat halva mig hemma. Så jag kommer att jobba på dubbel styrka här med min andra halva. För alltså, vi har ju inte tillgång till hela oss själva. Och vi kan ju verkligen bara börja tänka på vad händer när vi sen ska gå in i nära relationer. Och så har vi lämnat ena halvan av oss själva någon annanstans. Eller kanske två tredjedelar, för kanske jag har flera då delar av mig själv som jag har svårt att liksom ha med mig i alla rum. Sen är det ju samtidigt så att det här med människor som är duktiga på att anpassa sig, det, alltså de flesta av oss, vi måste ju anpassa oss i en massa situationer, annars blir vi odrägliga. Men det är också så att när vi är duktiga på att anpassa oss så är det ganska uppskattat av omgivningen. Det finns många duktiga flickor och pojkar som anpassar sig och känner in direkt och fattar precis vad som förväntas av dem. Så du kan få ganska mycket vinst i det här. Och risken blir ju då att du helt måste ta avstånd till slut från det som liksom är annorlunda än det, den gemenskap du just har blivit inkluderad i och välkomnad i. Så det här är ett tveeggat svärd. Och det tredje förhållningssättet, det är att vi blir superuppmärksamma. Vi fattar att jag kan bli missbedömd baserat på min minoritetsgruppstillhörighet. Och jag förstår att det här är inte okej. Det är inte mig det är fel på, det är ju bra att jag fattar. Det är inte mig det är fel på, men min omgivning har uppenbarligen problem att fatta att alla människor är lika mycket värda. Då hamnar jag ganska snart i ett dilemma, därför jag kommer att se och förstå när orättvisor begås gentemot mig och gentemot andra. Ska jag tala om det för folk? Eller ska jag behålla det för mig själv? Om jag behåller det för mig själv, då kanske jag bygger upp en väldigt liksom negativ bild av min omgivning. Alltså alla beter sig illa, ingen går att lita på, folk är inte kloka i huvudet, sådana som jag blir alltid illa behandlade. Och i värsta fall så kanske jag till och med liksom ser diskriminering och nedvärdering när det inte ens finns. Men det kan också vara så att jag faktiskt försöker att förändra någonting. Jag tänker att så här ska det inte vara. Och så säger jag ifrån när jag ser någonting. Du, det där var inte okej. Det här tycker inte jag var bra. Så där kan du inte säga och så vidare. Och då är risken stor att jag kommer uppfattas som någon som är jobbig. Någon som skapar konflikter. Det kan också vara så att jag är jättebra på att känna igen de här grejerna. För jag är ju uppmärksam på det här hela tiden. Men min omgivning som inte tänker på det här, de fattar inte ens vad jag pratar om. Så blir jag superensam.
Och så blir du glädjedödaren.
Glädjedödaren, verkligen en killjoy liksom. Nu kommer Hanna, nu ska hon börja igen. Mm. Och Hanna tänker, ja, nu börjar de igen. Vem är det som har rätt, vem är det som har fel? Vem är det som dödar glädje, för vem? Jättestökigt.
Ja.
Mm. Vem har rätt till glädje? Vem har mest rätt till vilken
Precis.
Glädje?
Och hur ska jag, när jag först pekar ut A, B, C, D och E som är problematiskt i den här gemenskapen, att sen komma och säga så här, hej, jag vill också komma på festen. Det är inte så lätt. För alla bara, nej, inte hon. Så, och alternativet är ju då att jag inte säger någonting men fortfarande lägger märke till allt. Och då står jag på den där festen, jag blir bjuden på festen men jag kanske inte tycker att det är så kul.
Då blir det dubbelliv igen.
För då blir det dubbelliv inte... igen. Då ska jag stå där och knyta nävar i fickor. Så det är stökigt.
Och jag tänker, när du berättar Hanna om de här tre förhållningssätten så en kan ju lätt känna en trötthet bara av att lyssna.
Ja.
Well, privilege, men ändå. Både den här internaliseringen, anpassningen och den här uppmärksamheten. Det blir som en hyperaktivitet. Jag tänker att minoritetsstressen, det är ju inte konstigt att den tar kraft när du lägger ut texten så här om olika sätt att förhålla sig till den. Jag tänkte spola tillbaka lite till den här första strategin med internalisering. Det är ju också ett begrepp som vi jobbar mycket med i våra samtal med ungdomar. Och det är någonting som våra ungdomar jobbar mycket med. Att ha internaliserat de andras ögon på en själv. Internaliserat de andras världsbild. Och självbilden är inte en bild som man själv har skapat av sig själv, utan det är andras bilder. Men det som jag också kommer att tänka på, samtal som spolas upp i mitt huvud nu med ungdomarna, det är den här internaliseringen av ens egen bakgrund som problemet. Av ens egna föräldrar som problemet. Och då kan det ju vara så att ja, men en av mina föräldrar eller några i min släkt är våldsamma. Uppenbarligen alla är inte det. Men jag har liksom internaliserats in i av det omgivande samhället och kanske av vissa personer dessutom som har haft inflytande över mitt mindset till att liksom hata min bakgrund. Och det blir ju indirekt ett självhat. Och det liksom, de här samtalen spelas upp i mitt huvud nu. Hur problematiskt det blir då för våra ungdomar både i en eventuell uppbrottsprocess att lämna sin familj men också i en förenings- eller försoningsprocess med sig själv. Dyker det upp några tankar i era huvuden?
Men jag tycker du verkligen fångar så otroligt viktiga mekanismer här. Och vi är ju inte så där superbra vi människor på att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Men just när det gäller de här frågorna så behöver vi gå den där superlånga omständliga vägen och verkligen tänka att här kan vi behöver tänka många tankar, vi behöver tänka många känslor och vi behöver tänka många beteenden. Att liksom verkligen bredda hela paletten för alltså klassiskt så här, ja men Hanna, tycker du att du är svensk eller etiopisk? Varför måste jag välja? Alltså varför ska vi behöva välja? Tycker du om eller tycker du inte om din pappa? Jag tycker illa om en del saker och jag tycker om andra saker. Jag tror att så fort vi kan tillåta oss att se människor lite mer som hela. Om jag tänker på mig själv, när jag växte upp som adopterad. Vad hade vi för bilder på 80-talet av Etiopien i Sverige? Alltså jag kan inte ens prata om det utan att typ rodna. Och jag skrattar fast jag kanske egentligen skulle vilja gråta. Det var så bedrövligt. Och jag bara skämdes. Jag ville inte veta av vare sig Etiopien eller Afrika. Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag vill inte vara en sån. Det var bara krig och svält. Och de verkade helt inkompetenta. Allting. Det var de bilder som jag fick utom. Mina föräldrar försökte naturligtvis säga att det är jättebra. Men ja, det är svårt liksom att vara förälder när det finns ett helt brus av do they know it's Christmas time? Katastrof. Så jag gjorde mitt bästa för att undvika allt som var Afrika, allt som var Etiopien. Och jag kan så här i efterhand kan jag tänka så här, vad många kompisar jag dissade. Vad många möten jag gick miste om. Vad mycket jag inte hade tillgång till. Och vad många sidor av mig själv som jag var livrädd för. Så att, vad har jag för bilder? Både, alltså, vi har både att göra med omgivningens bilder, men vad har jag själv? Vilka är mina egna bilder av sådana som jag? Hur tror jag att vi är som sexuella varelser, som aggressiva varelser, som begåvade varelser, som omtänksamma varelser, som människor som orkar och förmår? Vad har jag för idéer om hur sådana som jag är.
Ja, och det finns så många grader av mänsklighet och av bilder. Och jag tänker att ungdomar som kommer till oss kan både så här presentera sig som att ja, men du vet ju hur sådana som oss är. Eller jag är så trött på att bli utsatt för den här diskrimineringen baserad på min hudfärg, att mina föräldrar blir monster.
Mm.
Så våra ungdomar finns ju också på ett spektrum och också i olika, vad ska jag säga, olika förståelser och olika grader av aversion mot olika saker. Precis som samhället ser ut i stort. Så det känner jag verkligen igen.
Jag tänker när vi skapar monster av våra ungdomars föräldrar eller familjer så blir det ju också att vi kallar dem monster. Jag tänker det är jätteintressant det du tog upp, Hanna, men att då blir det ju inte heller så konstigt att de till exempel stannar kvar eller återvänder efter att samhället har räckt ut en hand och sagt så här, ja, men vi kan hjälpa dig men på de här villkoren. Att du också tar avstånd från allt du står för, allt du är. Och det blir ju någon form av självförakt. Och att då blir ju ambivalensen ännu mer. Att tänka så här, nu måste jag välja mellan min familj eller min frihet. Fast mer mellan min identitet och min frihet. För att min familj är också kanske min identitet.
Ja, men verkligen. Och jag tänker på, som ni sa här i början också, att många av dem ni möter är födda i Sverige men har föräldrar som kommer från andra länder. Och då är det ju också så att när det är så, vi kan ju tycka att det inte borde vara så här, men vi vet också att det är så, att då kommer du ganska tidigt som barn att få vara med i en massa sammanhang där du egentligen inte borde behöva vara med för att hjälpa dina föräldrar med språket, eftersom barn lär sig språk mycket snabbare. Och då kommer du som barn lägga märke till, medvetet eller omedvetet, när dina föräldrar blir helt annorlunda och sämre bemötta och behandlade i olika servicesituationer än till exempel vad din lärare skulle bli eller vad Kalles föräldrar blir. Det här är ju någonting som vi bara registrerar någonstans, men det är också en sån sak som finns med i ett senare skede när folk kräver att nej, men du måste ta avstånd från din familj eller de verkar inte något bra de där. Så har du också det med dig. Du vet att fast om det här, menar, det här känns inte riktigt rättvist. För mina föräldrar har inte alls haft samma förutsättningar som Kalles föräldrar. Men nu ska vi plötsligt liksom bedömas på samma måttstock här.
Men också den makt, liksom, balansen, att det blir så skevt att barnen ska plötsligt bli liksom föräldrar åt sina egna föräldrar. För då tänker jag också att det sker någonting i det rummet som ändå på något sätt påverkar synen på föräldrarna, att de är inte kapabla, de är inte värdiga och jag tänker om man inte heller får bjudas in i majoritetssamhället, om man inte får vara del av det, så blir det ju extra tydligt att det är vi och dem, och då påverkar det ju ungdomen jättemycket, eller barnet.
Mm. Jättemycket.
Ja, och jag återkommer till de här olika ansatserna eller sättet att förhålla sig till minoritetsstress som du berättade om, Hanna, för du får mig att tänka på, eller du nämnde själv också att det kan uppstå liksom en stor ensamhetskänsla. Och det kan jag skriva under på, att så här, varenda ungdom jag har träffat under mina år på Origo har oavsett kontext beskrivit en enorm ensamhetskänsla. Och de kan vara omgiven av hur många människor som helst, eller några stycken, eller faktiskt sitta ensamma i ett nytt liv med ett nytt namn. Så det är liksom olika typer av ensamhet, men det är verkligen återkommande. Och också kan hänga ihop med en splittring. Apropå att så här, anpassa sig, vara superuppmärksam, internalisera och också då spela ut olika sidor av sig själv. Jag hade en ungdom som nyligen sa att så här, ja, men den största liksom insikten som jag har fått nu på sistone, det är det här att dubbellivet började redan när jag var litet barn.
Just.
I mitt huvud. Inte i att jag bytte kläder eller på något vis hade kanske djupa hemligheter, ljög eller så. Men jag visste att om jag skulle bli accepterad, om jag skulle fortsätta vara älskad och fortsätta vara en del av familjen, så får jag lov att spela. Och det får ju konsekvenser för hela livet, tänker jag. Att den här ungdomen kanske nu är 20 och ser tillbaka på sitt liv så länge den kan minnas, kanske sedan 5-årsåldern. Och ser att så här, jag har faktiskt varit ända sedan dess inte mig själv. Det blir svårt att hitta sig själv där vid 20-årsåldern när de kommer till oss. För det är det för alla, men med det här så blir det ett extra lager eller bagage.
Verkligen.
Och att det kan ju också finnas en jättesorg i att den där delen kommer att och knacka på. Och det är inte bara liksom en euforisk glädje av att här sitter jag och samlar ihop de olika figurerna. Nej. Och rollerna och delarna av mig själv. Utan sorgen över att den där delen inte har fått varit med, inte har blivit älskad, är också overwhelming.
Mm. Absolut, jag håller med. Och jag tänker också att det har ju också med det här att bara få chansen och möjligheten att sätta ord på det man har varit med om. För att man kanske har liksom bara varit igång och försökt överleva i så många år. Att när man väl kanske får landa i en stol hos oss eller hos dig. Och få så här, okej, sätta ord på min utsatthet. Sätta ord på vad jag har varit med om, till exempel som minoritetsstress. Eller våld, eller så här, det här handlar om att du har blivit utsatt för psykiskt våld. Det gör ju så mycket. Men sen kommer ju såklart sorgen också. Jag tänker att den behöver nog också finnas där. Även om den är väldigt tung. Som förhoppningsvis kan leda till någon form av acceptans. Men ja, det ser ju olika ut för olika personer.
Jag tänker att den verkligen behöver få ta plats. Liksom, som sorg behöver få göra. Och det kanske inte är så att den ska försvinna. Men vi kan lära oss att leva med den. Liksom, det är ju någonting som är förlorat. Jag tänker att vi också behöver bereda utrymme för ilskan. Så vad betyder det att jag har levt i det här på det här sättet? Alltså, vi kan ju känna modisk ilska över det. Och det är samma sak, där tycker jag att det är väldigt värdefullt att få komma till ett sammanhang där jag kan uttrycka det. Och jag tycker det här är en sån sak som jag tycker ni har problematiserat så fint i de tidigare avsnitten. Just att, men om hela samhället redan slår på till exempel mina föräldrar, ska jag också komma här då och bli arg och uttrycka ilska och vilja mörda? Det får ju vara någon måtta. Och det, så kan vi ju känna, men Vi behöver ju få känna våra känslor. Och jag tycker att en sån där sak som jag älskar med terapi är att vi får känna. Precis, det är ingen som kan liksom ta ifrån oss våra känslor. Och ingen som kan ta ifrån oss våra tankar heller, eller ska ta ifrån oss våra tankar.
Vi brukar väl säga att ilskan är det som navigerar oss. Det som ändå ger oss styrka i att orka. Beroende på hur man kan ta tag i den, men om man faktiskt förstår rötterna till sin ilska och vet vad det är, och andra känslor såklart, men att just den är så stark.
Verkligen, för problemet när vi försöker att inte känna ilska, för vi känner ilska, alltså vi har våra känslor, de kommer vi inte ifrån, men när vi försöker då lägga lock på vår ilska, vilket vi ofta gör, därför vi lär oss att vi ska inte känna ilska, fast i själva verket är att vi ska inte agera ut ilska hur som helst. Därmed är det inte sagt att man inte kan tala om att man är arg. Men ja, hur som helst, när vi då försöker att inte ens känna den här ilskan. Det är ofta då som vi utvecklar ångest och depressioner. Och vi blir handlingsförlamade. Det är ingen idé, jag orkar inte. Eller jag får som spänningshuvudvärk. Eller jag får ont i magen. Det händer en massa knäppheter som inte alls är till hjälp, och som vi kanske då går till doktorn och så får vi lite piller för vi har sån ångest och sån depression och så vidare, så har vi fortfarande inte löst grundproblemet, när det egentligen kanske är så att, alltså, tabletter kan vara väldigt, väldigt bra och särskilt som en hjälp på vägen, men om grundproblemet är att jag går och försöker att inte känna hur arg jag är över faktiska orättvisor som har begåtts mot mig, då blir jag väldigt låst och det blir väldigt svårt att få tag i den där sunda kraften som också finns i ilska och vrede, aggression.
Och det finns så mycket intressant att tänka på de här frågorna som vi lyfter här idag. Men varför är det viktigt? Nu vet vi att minoritetsstress liksom finns, är ett begrepp. Men varför är det viktigt för oss yrkesverksamma att tänka på det?
Jag tänker att det är superviktigt därför att om vi vet det här, lite som att vara normmedveten. Om jag åtminstone vet att när det kommer in en person till mig i rummet och jag ska hjälpa den här personen och jag identifierar att men det här är nog någon som är på ett sätt som jag inte är så van vid att möta. Att jag på en gång slår på liksom ett annat sätt att tänka. Ett å ena sidan mindre vetande, så att jag vet vad jag inte vet. Att jag förstår att här kan jag behöva gå försiktigt fram. Här kan jag behöva ställa fler frågor, lyssna in. Men jag kan också behöva berätta varför jag ställer frågan. Till exempel, om jag nu tänker så här, undrar var den här personen kommer ifrån. Varför undrar jag det? Är det relevant just nu? Att jag berättar rationalen bakom varför jag, så att den kan få säga, det där tycker jag är otroligt fördomsfullt. Ska du liksom bedöma mig utifrån det? Och då, om jag är lite vaken här, så förstår jag att men, oj, nu gick jag ju jättevilse. Så bara, nej, jag hör, det där blev inte så bra. Men vad jag egentligen undrar över är om det finns någon typ av hedersfrågor med i de här bekymren som du kommer med idag. Vet du vad jag menar när jag säger hedersfrågor, till exempel? Då får vi ju ett helt annat samtal. Alltså därför att du vet varför jag håller på att ställa de här konstiga frågorna. Bara att vi vet att nu kliver jag in på ett område där jag inte har örnkoll, där jag inte har egna erfarenheter. Risken är mycket större att jag kommer att klampa i klaveret. Om jag behöver signalera att det går bra och säga åt mig att det där var inte okej eller det här känns inget bra. Jag behöver signalera att jag vet om att jag är okunnig och jag behöver framförallt signalera att jag vill väl och jag är intresserad. Och jag vill förstå och jag vill förstå för att kunna hjälpa till. Det är inte bara för att jag är så allmänt nyfiken och bara gud vad spännande. Alltså, jag har inte träffat någon med så krulligt hår som du förut. Det är inte det vi håller på med.
Mm, och då kommer du liksom lite in på här Hanna, det som, alltså varför det är viktigt att veta. Men finns det fler exempel eller fler liksom anledningar? Det här är ett exempel att ja, men det är viktigt att veta för att jag kan liksom vara inkluderande och motivera mina frågor eller mitt arbete eller min ansats. Men liksom, vad mer kan vi yrkesverksamma göra nu när vi har hört det här ordet minoritetsstress och när det kanske har trillat in? Mm. För jag vet att många yrkesverksamma säger sig att man inte förstår begreppet och att det är svårt att ta till sig och att det skuldbelägger fel och så här. Men nu har vi förstått det här, nu kan vi det här. Så vad gör vi för att liksom stötta eller förebygga, eller är det bara så här accepterat, så här är det. Det kommer alltid finnas minoritet och majoritet.
Ja, det tror jag vi får hacka i oss, att diskriminering och kränkande behandling och så, det kommer att finnas kvar och det kommer att ta sig olika uttryck. Men vi behöver framförallt så behöver vi förstå att det är också en del av det vi arbetar med. Vi kan inte låtsas att det inte finns. För det tycker jag är jätteproblematiskt. Det är väldigt många som går till olika terapeuter och så säger de så här, jo, men sen så är det också att jag möter rasism. Va? Och där någonstans, bara i det där, va? Eller nej. Eller,
Hur då? När?
Mm. Ja, precis. De frågorna, när någon sätter igång där, då är ju personen som sökte hjälp ju redan på väg ut genom dörren många gånger. Eller så är det någon som är otroligt snäll och känner att det kan till exempel vara så här, och så börjar de förklara och så säger den här terapeuten att ja, är du lite känslig du? Men, alltså det kan bli så dåligt. Och det låter ju som ett skämt när jag säger det, men det är absolut inte ett skämt. Det finns jag har hört så många personer berätta om den här typen av situationer. Det andra som också gör att det är viktigt att vi, när vi nu har kunskapen, det är ju att faktiskt ta till oss att så här är det. Människor som hör till minoriteter är också unika individer. Och det betyder att de kommer att reagera och förhålla sig helt olika. Vi kan träffa personer som säger så här, nej, jag har aldrig varit utsatt för någonting kränkande överhuvudtaget. Och vi kan träffa personer som säger, hela mitt liv är en enda lång kränkning. Och om vi skulle kunna, vilket vi aldrig kan som terapeuter, men om vi skulle kunna verkligen gå tillbaka och följa den här personen genom hela livet, då kanske det skulle visa sig att den här personen som säger att hela mitt liv har varit en enda lång kränkning, så skulle vi säga så här, nej, det stämmer inte alls. Du har haft det ganska bra, du har nog lite andra problem. Och den som säger så här, nej, jag har aldrig mött någonting, skulle vi kunna bara så här, hela ditt liv har verkligen varit en lång katastrof av att du har råkat ut för så mycket, men du kanske inte har haft frihetsgraderna att kunna vara så här, oj, titta, jag befinner mig i ett jätterasistiskt samhälle till exempel. Därför att skulle du göra det så skulle jättemånga av dina relationer bli helt omöjliga. Så en överlevnadsstrategi kan ju vara att bara inte se det. Så vi vet inte, och det är det här vi som terapeuter behöver vara, veta om. Och sen tänker jag att, jag menar, alla vi som arbetar inom vårdyrken och omsorgsyrken, vi har ju en grundutbildning, vi har en massa jättebra verktyg för att fördjupa och utveckla vårt. Vi ska fortsätta arbeta med våra metoder och ställa våra frågor och utforska icke-dömande.
Jag tänker just det där att som yrkesverksam reflektera över så här, sig själv. Så varför är det här så jobbigt för mig? Varför blir det här känsligt? Varför kan inte jag hantera det här? För att vi sitter inte på all kunskap. Men jag kan ta reda på det. Jag kan försöka vara ändå empatiskt och bemöta personen framför mig på ett gott sätt. Och vara mer nyfiken och inlyssnande istället för att bara så här få panik. För att vi alla har osäkerhet, självklart. Men att försöka så här, se den andra som en individ. Att den är inte bara våldsutsatt, den har så mycket olika liksom egenskaper och så mycket andra kanske förtryck eller annat också. Och resurser.
Precis, och resurser. Mm. Ibland kan vi bli helt upphakade på att säga, ja, nej, det här är en förtryckt människa. Så ser vi plötsligt inte resurserna, trots att vi skulle göra det i alla andra sammanhang, vilket är absurt.
Jag tänker det är jätteintressant och egentligen hemskt. Vi sitter här bakom micken och är helt förskräckta över det här, men vi känner igen det. Däremot påminner det mig om någonting annat. Jag tänker att någonting mer positivt. Jag tänker att vara tillhöra en minoritet behöver inte alltid vara liksom negativt. Det kan också vara väldigt positivt. Jag känner igen det själv. Jag betraktar mig själv som svensk-iranier och jag tycker att det är så härligt att ibland komma in i vissa sammanhang och känna så här, kolla, det här har vi typ gemensamt. Det här kan vi känna igen och det är någonting som ger oss en samhörighet. Så det behöver inte alltid vara negativt, men det är när man utsätts konstant för det här som vi har pratat om nu i det här avsnittet. Ja. Det är då det blir liksom en våld mot ens identitet.
Precis, och just det där att få vara både och. Alltså det där att få höra till minoritet, höra till majoritet, att kunna gå i och ur olika sammanhang. Så alla de här förhållningssätten som kan bli destruktiva kan vi också använda konstruktivt. Att liksom, ja, internaliseringen är ju problematisk, men om vi kan använda oss själva och känna igen det här sårbara, att det känns som att jag är dålig, det känns som att jag inte räcker till. Att ha erfarenhet av att höra till en minoritet, när vi väl liksom ser att ja, men så här är det, det här är en del av mitt liv, då kan vi vända det till någonting konstruktivt användbart.
Minoritetsglädje.
Ja,
precis.
För att det här är också fråga om identitet och som ni säger, majoritet, minoritet kommer alltid att finnas, det kommer att förändras, men det kommer alltid att finnas majoritet och minoritetsgrupper. Men vi får komma ihåg då att så här, mitt identitetsbygge eller den jag är kommer att stärkas av att också känna majoritetsglädje känner jag, absolut, minoritetsglädje. Mm. Tack snälla ni för att ni har pratat idag, vad kul det var.
Tack, det var superintressant.
Mm. Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år, men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail, och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.